God kväll och välkomna till möte. Vi ska börja med att slå upp Galaterbrevets 5:e kapitel och den 6:e versen där, samt att vi ska läsa från Johannes 13:35. Så två skriftställen ikväll, Galaterbrevet 5:6 som vi kommer att utgå ifrån och Johannes 13:35 som en kompletterande vers. Men innan vi gör det så vill jag att vi bara böjer våra huvuden ett ögonblick för bön. Herre, vi tackar dig för den här kvällen, Jesus. Och tack Herre för att ditt ord är rikt. Tack Jesus att vi alltid kan relatera till det, Herre. Och nu ber vi bara Jesus att du är med oss. Du välsignar det som vi ska ta till oss, det vi ska höra. Och ge oss bara nu en underbar tid tillsammans i ditt namn. Amen. Kan börja med faktiskt att läsa 13:35 då. Därför att så läser vi den vers som ska vi ska utgå från. Så Johannes 13:35 som handlar om lärjungaskapet. Av detta ska alla förstå att ni är mina lärjungar om ni har kärlek inbördes. Av detta ska alla förstå att ni är mina lärjungar om ni har kärlek inbördes. Med andra ord, vad är tecknet på att någon är en Jesu Kristi lärjunge? Vad är tecknet på att det är Guds församling som vi har att göra med? Jo, att det finns en kärlek som är synlig, märkbar. Han säger det väldigt tydligt. Det är inte att man har en speciell trosbekännelse. Det är inte att man har någonting organisatoriskt att visa upp. Utan det handlar om den inbördes kärleken. Sen ska vi läsa Galaterbrevets 5:e kapitel. Men dock bara vers 6. Så Galaterbrevet 5:6. Ty i Kristus Jesus betyder det inget om någon är omskuren eller oomskuren, utan tro som är verksam genom kärlek. Jag läser det en gång till. Ty i Kristus Jesus betyder det inget om någon är omskuren eller oomskuren, utan tro som är verksam genom kärlek. Vi talade om förra gången lite grann om att bli förledd. Alltså att bli lurad helt enkelt. Och vi sa att det är inte bara en möjlighet som troende, utan det är faktiskt ett högst troligt scenario. Nu är det dock inte så att vi alla kristna blir förledda en gång för alla och det är punkt slut, det är bara så. Utan uppenbarligen är Gud trofast i detta. Han korrigerar oss hela tiden på olika sätt. Och jag tänkte lite grann på hur vi talade om övertalningsförmåga. Hur en del människor är vältaliga. Och vi hör någon som talar väldigt fint. Och vi blir övertygade. Ja, de har rätt. Men har de verkligen rätt? Bara för att man är vältalig. Vi talade om tom filosofi. Kärleken till kunskap som människan har. Men inte kärleken till Guds kunskap, utan kärleken till en mänsklig kunskap. Som Jakobs brev, det 3:e kapitlet, talar om. Och vi talar också om att inte låta någon ta segerlönen från oss. Det vill säga, ja visst, jag är frälst. Och jag har tillgång till det eviga livet. Därför att Gud har gett det till mig som en gåva. Men samtidigt vet vi att när vi vandrar med honom så lägger han till vårt liv också eviga belöningar. Och vi ska inte låta någon ta dessa belöningar ifrån oss. Och för en tid sedan, det kanske är några år sedan, jag vet inte exakt vad det var, så tittade jag på en gammal västern med John Wayne. Och den var från 1959. Och jag kommer ihåg hur den här filmen, den präglade på något sätt ett visst sätt att tänka. Och sen när den här var slut, jag kommer inte ens ihåg om jag såg hela, jag kanske såg den, jag brukar vara så med mig, kanske bara såg den sista halvan eller någonting. Men när den var slut så började det någonting annat, och för ett ögonblick så satt jag kvar. Och det var en film som handlade om något hockeyteam som reste runt eller vad det var. Och den var från 1977. Och det intressanta är att en film var från 1959 och en film var från 1977. Det vill säga det är alltså 18 år emellan. Men jag garanterar er att det var två helt skilda världar som reflekterades. Vad hände under de här 18 åren? Jo, det fanns någonting som hette 60-talet. Och jag vet inte för er som har varit med lite, det fanns en gammal sång som hette Det ljuva 60-talet. Och jag vet inte hur ljuvt det var, men någonting hände, någonting kom in. Någonting förändrade människornas sätt att tänka och vara. Och ibland så kan man bli lite nostalgisk. Man tänker tillbaks liksom att tiden som fanns, hur saker och ting var förr i tiden. Och här när jag och min fru, vi var en gång i Ohio. Och vi var i en stor kyrka och de hade en picknick. Och jag kommer ihåg vi samtalade med pastorsfrun där. Och hon sa att ja men... vi är ju samlade här idag. Och hon menade väldigt väl. Och jag vet exakt vad hon menade. Det är inte nu någon kritik av det hon sa. Men hon sa vi är liksom samlade här därför att vad vi vill åstadkomma, jo det är ju att vi ska på något sätt komma tillbaks till vad det här landet var på 50-talet. Med andra ord att tänk hur bra det var då. Då var människor moraliska. Då var det liksom en helt annan typ av liv som vi levde. Och det har vi kommit bort ifrån. Och som församling så har vi ett mål att verkligen komma tillbaks till det här. Och nu säger de, varför spånar du runt de här sakerna? Varför samtalar de John Wayne och picknickar i Ohio? Jo, därför att jag samtalar bara om detta därför att i Galaterbrevet så kom det in en grupp med människor. Och de var inga som vi tänker liksom några dåliga människor i vanlig bemärkelse som försökte föra in någonting dumt eller dåligt. Tvärtom. De ville införa moraliska regler och de ville införa traditioner och de ville liksom föra människor tillbaks till någonting som var tidigare. De sa, vi är judar, vi har lagen, vi har Mose bud, vi har alla de här olika sakerna. Och de tyckte att vi på något, eller att galaterna hade kommit bort ifrån det här. De sa, ja men vi tror, nu tror ni ju bara på Kristus liksom, det är lite för enkelt. Vi måste tillbaks till det här. Och jag tänkte på hur ett moraliskt ljus finns i den här världen. Men hur ett moraliskt ljus kan vara förledande. Och någon säger, men vad är det för fel med moral? Nej, det är absolut inget fel med moral. Men moral frälser ingen människa. Det är andlighet som frälser en människa. Därför att så många människor, och vi kan säga för er som lyssnar på det här på internet, det kanske inte alls är relevant, men alldeles nyligen, för ett par dagar sedan, så fick pastor Carl Stevens hembud. Det vill säga han gick bort, han dog. Jag kommer ihåg en av de saker som han då och då, eller ofta ska jag säga, predikade om. Det var hur människor lever i ett moraliskt ljus snarare än i ett andligt ljus. Och vi kan, köttet kan vara moraliskt. Köttet kan liksom göra de rätta tingen. Och sedan säga i sin egen stolthet, titta, jag gör rätt. Och det var exakt det som hände med galaterna. Det var inte det att de blev liksom några festprissar. Det var inte det att de liksom gick ut och slog runt i världen. Tvärtom. De ville bara på något sätt införa en massa regler. Och de ville på något sätt införa ett moraliskt ljus. Men Paulus säger att det är inte det vi ska sträva efter. Vi ska inte vara nostalgiker. Vi ska inte liksom tänka i termer som att om människor bara sköter sig och gör rätt. Jag vet inte hur många av er som har tillgång till den här lilla tidskriften Wings of Glory. Härlighetens vingar. Som handlar om olika missionärshistorier. Och pastor Schaller kurserade lite grann i den här. Och han talade om hur han talar om den perfekta familjen. Och han talar om hur den perfekta familjen, och jag tror att han antydde hur han själv växte upp. Och han sa att vi fick lära oss att skorna skulle vara rena och att vi skulle älska de som var skuldtyngda. Så med andra ord, att vi skulle vara ordentliga och vi skulle ha medlidande. Och jag tänker lite grann på min egen uppväxt och min egen familj och mitt eget hem. Hur till och med tidningarna som är på bänken är sorterade i datumordning. Otrolig ordning och reda. Och jag tänker på liksom hur det finns en generation. Det finns ett moraliskt ljus som i synnerhet den äldre generationen har i detta land och på många andra platser. Och jag tänker liksom på hur detta ibland kan vara förledande. Att vi tänker, liksom läs tidningen, titta hur det har blivit i samhället, bla 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 bla. Och så tänker vi liksom att okej, om vi bara kunde komma tillbaks till det som var en gång i tiden så skulle allt vara bra. Men faktum är att det andliga ljuset som Gud ger är så mycket mer än det moraliska ljuset. En moralisk människa behöver absolut inte vara andlig. Men en andlig människa är moralisk. Jag hoppas ni förstår skillnaden. Men att ett andligt ljus är så mycket viktigare än ett moraliskt ljus. Moral har aldrig frälst någon människa. Det har gjort samhällen bättre. Det har hållit ihop familjer, kanske ja. Men andligt ljus är vad vi behöver. Och det var det andliga ljuset som galaterna hade kommit bort ifrån. De hade ersatt det andliga ljuset med ett moraliskt ljus. Och Paulus säger, detta håller på att förleda er. Ni har flera regler, ni har flera traditioner, ni har flera grejer som ni nu gör. Men han säger, ni har kommit bort ifrån den andliga insikten att lagen frälser er inte. Moraliskt uppförande räddar ingen människa. Och jag tänkte lite grann på hur Galaterbrevet 5 och vers 6 säger, ty i Kristus betyder det inget om någon är omskuren eller oomskuren, utan tro som är verksam genom kärlek. Och det är tre saker jag vill titta på i den här versen. I Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Jag vet inte hur många gånger, inte minst i Efesebrevet, men i Nya Testamentet och i synnerhet i Paulus skrifter, hur det talas om att den troende är i Kristus. Och det här är en biblisk verklighet. Samtidigt som det är en fullständigt okänd, ett fullständigt okänt fenomen för den här världen. Och kanske till och med för många kristna. Vad innebär det att vara i Kristus? Ja, men jag lever ju mitt naturliga kristna liv. Jag är en god människa. Jag är en moralisk människa. Jag gör det som är rätt. Uppenbarligen. Hur kan du säga någonting annat? Men är du i Kristus? Det vill säga, är du frälst? Därför att var och en som tror på Jesus Kristus blir i 1 Korinthierbrevet 12 och vers 13 döpt in i Kristi kropp. Och den människan är, en gång för alla, i all evighet, en del av Kristi kropp. Jag har alltså blivit, eller man kan säga att jag är i Kristus. Och det betyder i Efesierbrevet 2:6 att jag sitter där ovan med honom. Det betyder i Johannes 17 där Jesus ber sin så kallade översteprästliga bön. Där han talar om hur vi är i världen men inte av världen. Jag är alltså i Kristus och jag får min näring av honom, genom honom, i honom. Men jag lever i världen. Men det är inte denna värld som inspirerar mig och uppmuntrar mig och ger mig kraften att leva, utan det är Kristus. Och jag tänkte på hur Saltaren 36:10 säger, ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Exakt. I ditt ljus ser vi ljus. Med andra ord, ju mer vi är med honom, Ju mer jag drar mig nära honom, hans ord, hans församling, hans folk, hans sanningar, hans löften, allt detta, ju mer ljus får jag. Och det är precis samma princip som fungerar i världens människor eller kötsliga kristna, att när vi börjar att dra vår näring eller få vår näring och uppmuntran ifrån den här världens system, ja, då faller mörkret tyngre och tyngre över mig. Och jag ser ingenting. Och jag tänkte på det står i Psaltaren 119 och vers 130. Så att när dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Hans ord skänker förstånd åt enkla människor. Och vet ni, det här ordet för enkla i hebreiskan, pethavi, de som är öppna, betyder det egentligen i bemärkelsen, de som är öppna för att bli förledda. Som andra ord, det är oss alla han talar om. Han säger att hans ord ger oss insikt i den andliga sanning som finns hos Gud. Och det skyddar oss och hjälper oss och håller oss borta ifrån att bli förledda. Därför att vi är alla öppna för att bli förledda. Med andra ord, utanför Kristus så är jag automatiskt förledd som ofrälst. Men i Kristus som frälst, men då jag inte förblir i hans ord, och jag talar inte om min ställning i Kristus, jag talar uteslutande om min erfarenhet, att jag inte lever av varje Guds ord, Matteus 4:4, ja, då blir jag också erfarenhetsmässigt förledd. Och det är intressant hur det står i andra Korintherbrevet 11:14, att Satan förklär sig själv till en ljusets ängel. Han förklär sig själv till en ljusets ängel. Åh, vad fienden älskar att producera moraliska människor. Som inte har en andlig insikt, men som har en moralisk insikt. Åh, jag gör allting rätt. Jag är en duktig människa. Vet ni, faktum är att jag klarar mig riktigt bra utan den helige ande och utan Kristus och utan Bibeln och utan allt detta. Därför att jag vet vad som är rätt. Helt fel. Paulus säger att ingen kan leva på gamla traditioner. Han säger det väldigt tydligt i Galaterna. Ni förstår det inte. Ni har gått tillbaks från ett andligt ljus som jag gav er till ett moraliskt ljus som delvis hjälper er, men inte på det sätt som, eller på det sättet som det andliga ljuset gör. Så i Kristus är vi som troende. Och det står att där, och det här är punkt nummer 2, betyder det inget om man är oomskuren eller omskuren. Och jag tänkte på fariseerna, de älskade att föra in de här reglerna. Även de som kom till tro på Kristus, för det gjorde en del. De trodde verkligen i sina hjärtan. Men de hade väldigt svårt att komma bort ifrån det gamla. Och de ville på något sätt få människor tillbaks in under lagen. Och jag är helt säker på att fariseerna, de hade sina sandaler i god ordning hemma. Jag tänkte hur de levde efter traditioner, efter olika tolkningar, efter olika system. Men det står här att omskurenheten betyder ingenting. Ordet för betyda här i grekiskan, det är iskos. Och det betyder det uträttar ingenting. Det tjänar ingenting till. Den är kraftlös. Som andra ord, de här yttre grejerna som de försökte att lägga på galaterna och bad dem följa. Och inte bara bad dem att följa, men ville tvinga dem att följa. De har absolut ingen betydelse. De är kraftlösa. Och jag tänker på hur stor vikt ibland vi lägger vid det yttre. Och vi tror att om vi på något sätt kan förändra det yttre så att vi lever rätt, så kommer vi att förändras på insidan. Gud säger, det är precis tvärtom. När vi tar emot hans frälsning, Hur många gånger har vi inte hört det när vi samtalar med människor? Ja, men jag är inte redo att bli kristen. Jag är inte redo att komma till kyrkan. Jag är inte redo för det och det. Och vi säger, men vadå? Varför? Jo, därför att jag lever inte tillräckligt rätt. Jag lever inte tillräckligt bra. Men man har vänt på steken. Man börjar med det yttre och tror att det ska ske en inre förändring. Men Gud säger, jag gör tvärtom. Jag föder er på nytt. Ni får en ny ande. Och denna ande ger nytt liv till eran själ, till eran kropp, till ert sinne, till allting. Det är på det hållet det fungerar. Men ni galater, ni har vänt tillbaks på det här. Ni har fått ett andligt ljus som är långt mycket mera viktigt än det moraliska ljuset. Men nu har ni återvänt till det här moraliska, naturliga, mänskliga planet. Och ni har missat den andliga biten. Och jag tänker på hur de hade blivit förledda på nytt. Han var väldigt hård i sin argumentering här, Paulus, mot galaterna. Därför att de hade blivit upplysta, men de hade gått tillbaka. Så han säger att det betyder ingenting. Omskärelsen var bara ett tecken för judarna på att de var Guds förbundsfolk. Och det skulle visa Gud, att, eller människorna, att han var trofast. Att han höll sina löften. Men han hade ingenting med frälsningen att göra. Och han säger, ni är så långt över detta nu, er kunskap om Kristus. Hur kan ni nu gå tillbaks till detta? Därför att i Kristus, där ni nu är, betyder inte detta någonting. Nu resonerar ni som om ni inte var i Kristus. Ni är tillbaks på ruta ett, som man säger. Och han säger, låt det inte vara på det sättet. Och sen, det tredje och sista i den här versen. Det står att i Kristus betyder det inget om man är oomskuren eller omskuren. Bara om man har en tro som är verksam genom kärlek. Och det är ordet för verksam här i grekiskan, det är energeo. Som vi känner igen ordet energi ifrån. Och det talar om att vara aktivt, vara tillräcklig, effektiv, operativ eller kraftfull. Och jag tänker på hur det är ordet kärlek här. Är det ordet inte helt förvånande som vi kallar för agape. Som kommer från agapao. Och som är det grekiska ordet för Guds kärlek. Som är annorlunda än den mänskliga kärleken. Och det är väldigt intressant att se hur i det här fallet så talas det om i ett sammanhang där det är som en kärleksfest. Ni vet, när de första kristna träffades så var det inte budorden som imponerade på människor. Det var inte traditionerna. Det var inte hur duktiga de var på att leva moraliskt. Utan det som gjorde att människor attraherades av församlingen. Det var att de såg att det fanns en kärlek bland dem som var uppenbar. Och jag tycker bara det är så härligt att tänka på att ordet används liksom som en kärleksfest i bemärkelsen. Att liksom, det var inga yttre omständigheter. Det handlade inte om byggnader, det handlade inte om organisation. Det handlade bara om att människor av vitt skilda bakgrunder älskade varandra med en kärlek som var både större och annorlunda än någon någonsin hade sett hittills. Och jag tänker på hur det står i Ordspråksboken 15 och vers 17. Ordspråksboken 15 och 17. Bättre ett fat kol med kärlek än en gödd oxe med hat. Och jag tänker liksom att vad är det vi behöver? Det finns människor i den här världen som har pengar. De har rikedom. De har de är kända. De har tillgång till massa grejer. Men ändå så är de fulla av hat och fulla av intriger. Och allt vad det kan vara. Men den här enkelheten som präglade den första församlingen. Den var så underbar. Och precis som ordspråksboken beskriver, vad hjälper det oss om vi har en festmåltid? Om vi har en ständig buffé uppdukad inför oss, men det finns ändå hat, det finns ändå splittring, det finns ändå de här problemen som alla andra har. Alltså det spelar ingen roll. Jag har hellre ett fat med kol. Kol är nyttigt dessutom. Men att liksom, det är det som spelar roll. Och jag vet att många människor ger det som sitt vittnesbörd. När de kom till församlingen första gången. Det som attraherade dem till den kristna tron. Det var just den här enkelheten. Den här kärleksfesten som människorna levde i. Och jag tänkte på den här helgen som precis gick. Hur vi hade tillfälle att vara tillsammans. Vi hade en gäst här också från Ungern som hade gått igenom vissa svårigheter här med familjen och så vidare. Och var med oss hela tiden. Och vi hade den här lilla festen för mig. Därför att jag hade tagit examen i ett visst sammanhang och så vidare. Och det var så mycket kärlek manifesterat på något sätt. Liksom, därför att vi var tillsammans. Som församling. Vi var tillsammans som Kristi kropp. Vi var tillsammans som Guds barn. Och han säger att det är just detta som har betydelse. Vi är i Kristus. Och därför betyder de yttre tingen ingenting. Det enda som betyder någonting är en tro som är verksam genom kärlek. Och så säger han här. Eller som vi läste tidigare, Johannes 13:35. Att det var så som människor upptäckte den första församlingen. Och det är ingen skillnad idag. Det är samma sak som drar människor. Att Guds kärlek finns uppenbarad genom eller bland hans folk här på jorden. Och jag tänker på i Jesaja som avslutning. Kapitel 30 och vers 18. Jesaja 30 och vers 18. Så står det att Gud, han väntar på att vara nådesfull. Och i samma vers så står det så här. Och nu har jag bara Nya testamentet i handen. Ni behöver inte plocka fram några gamla för jag citerar, ni får läsa det sen. Men det står så här att därför är han upphöjd. Och jag älskar den här tanken. Att Gud är inte upphöjd. Han har inte upphöjt sig själv för att trycka ner oss. Utan han har upphöjt sig själv för att vara i en position eller i en ställning där han kan ge oss nåd och barmhärtighet. Och jag tycker det är en sån underbar tanke att när vi tänker på oss själva som Guds barn. Som unika lemmar i Kristi kropp. Så har vi fått en upphöjd ställning. Vi är i Kristus. Vi är sittande med honom. Vi har fått gåvor som är unika för oss. Och med denna, ursäkta, det här unika paketet som jag har som troende. Så har jag en möjlighet att välsigna andra. Och jag tänker på hur Matteus 7 och verserna 9 till och med 11. Det ger Gud en bild. Matteus 7, 9-11. Så ger Gud, eller Jesus, han berättar en bild. Eller han berättar en berättelse för folket. Och han säger så här att ni är jordiska föräldrar. Ni vet vad det innebär att välsigna era barn. Ni är ett fallet släkte. Ni är egentligen onda av naturen. Men ändå vet ni att ni vill välsigna era barn. Och då säger han, hur mycket mer vill då inte eran himmelske fader Gud som är den fullkomlige, perfekte himmelske fadern välsigna er? Han gör den jämförelsen att de onda, fallna människor vet hur de ska välsigna sina barn. Hur mycket mer ska då inte den fullkomliga, perfekta fadern vilja göra det? Han är upphöjd, som vi läste i Jesaja 30 och vers 18. Och han väntar på att vi ska dra nytta av denna upphöjda position eller ställning som han har för att ta emot hans nåd. Är det inte den princip som vi får oss beskrivna i Hebreerbrevet 4 och verserna 14-16, där det står om nådens tron. Och det står att vi ska frimodigt komma till denna nådens tron. Inte bara då och då vid något enstaka tillfälle, vid festliga högtider tänkte jag säga, utan hela tiden, när som helst, kommer vi till honom och får ta emot nåd. Och jag tänker på detta. Jag vet att ni säkert har upplevt det någon gång. Men jag till exempel kommer ihåg en speciell situation. Jag undervisade i bibelskolan i Baltimore under en termin. Och jag hade en väldigt stor klass. Det var väldigt många elever. Det var minst 50 stycken. Och jag kommer ihåg liksom hur det fanns en förväntning där liksom att okej, du är läraren, vi är eleverna. Och jag hade uppenbarligen en position, en ställning där jag hade möjlighet att påverka människors liv. Och jag vet att den här känslan var så underbar att jag har en möjlighet utifrån min position här att välsigna någon. Precis som Gud har alla möjligheter i detta universum att välsigna alla de som kommer till honom. Och vi har som unika lemmar i Kristi kropp alla blivit given en ställning utifrån vilken jag kan välsigna min omgivning. Och Gud väntar på att vara nådesfull. Och vi väntar på att vara nådesfulla till varandra. Därför är han upphöjd. Inte för att fördöma, utan för att frikänna. Inte för att hata, utan för att älska. Inte för att tvinga in oss under några yttre lagiska bud, utan för att ge oss en frihet i Jesus Kristus. Och jag tänker på hur Paulus uppmanade galaterna. Skarpt kan man uppmana. Man utmanar skarpt och man uppmuntrar. Att förstå sin ställning. Ni är i Kristus. Det ni har fått, rent andligt talat, är så mycket mer och så mycket högre än de budord och traditioner som ni nu på något sätt har kommit in under igen. På något sätt. Och han säger, de här sakerna för er som är i Kristus har ingen betydelse. Ni har tagit examen från de här grejerna. Och så säger han slutligen att det som har betydelse, det är en tro som är verksam genom kärlek. Och jag tycker det är så fantastiskt att få uppleva den här Guds kärleken. Att var man än träffar Guds folk, den här enkelheten, kärleksfesten, de första kristna från så olika bakgrunder hade helt plötsligt någonting gemensamt. Och de delade bokstavligen talat en måltid. Och den här måltiden präglades av en fantastisk gemenskap. Och det var just detta som gjorde att människorna såg att det här var hans lärjungar. Det var inte det moraliska ljuset, det var det andliga ljuset. Och det är så lätt för oss att falla ner och komma under något mänskligt, något naturligt. Och istället för att leva i det som Gud har gett oss, det som är över allt annat. Och det är Bibelns uppmaning till oss idag att leva i det andliga ljuset. Vi kan vara nostalgiska, drömma oss tillbaks till en bättre tid. Men fanns det verkligen en bättre tid? Och även om den var bättre en gång i tiden, kanske, jag vet inte ens om den var det, men om den nu var det, så är det inte det som är vårt mål. Utan vårt mål är Kristus. Att förstå att vi är i honom. Att vi tillhör honom. Och att de här yttre sakerna inte betyder någonting. Och att det viktiga är att hans kärlek finns i oss. Och att vi reflekterar det faktum att han först älskade oss i 1 Johannes 4:17 och framåt. Så att vi i vår tur älskar honom tillbaks. Och när vi älskar honom, då älskar vi också varandra. Och det är det som människorna ser. Och han säger att det är det som ni har missat, galaterna. Ni har bytt ut det här, den här andliga insikten mot någonting som inte är någonting annat än en naturlig moralisk insikt. Och den hjälper inte er. Utan kom tillbaks in i det andliga ljuset. I mitt ljus, i hans ljus, ser vi ljus. I hans ord har vi denna insikt. Amen.
Amen. Du predikade.